Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi i mörker ej må gå. Men genom denna jämmerdal får vandra till din himmels sal. Amen. Predikotexten är idag episteltexten från Hebreerbrevets tredje kapitel. Den är från vers 12 till kapitlets slut och orden lyder i Jesu namn. Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. Uppmuntra varandra istället varje dag, så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Ty vi är Kristi vänner om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt. Det heter, idag om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring. Vilka var det då som väckte förbittring, fastän de hade hört hans röst? Var det inte alla det som Mose hade fört ut ur Egypten? Vilka var han vred på under 40 år? Var det inte det som syndade och blev liggande döda i öknen? Och vilka gällde eden hans ord, att de aldrig skulle komma in i hans vila, om inte dem som var olydiga? Vi ser alltså att det var för sin otros skull som de inte kunde komma in. Amen. Dagens tema, besökelsetider, är oerhört allvarsamt. Vi får i texten en hänvisning till ökenvandringen via psalm 95. Där det talas om Meriba och Massas dag i öknen. Därför ska vi först gå en stund till historien om ökenvandringen och sen se på de lärdomar vi får av psalm 95, för att slutligen sammanfatta vad varningarna för avfall kan betyda för oss idag. Ortsnamnen Meriba och Massa för oss till andra Mosebok 17. Det är under den första delen av ökenvandringen innan Israels barn hade kommit till Sinai. Massa betyder prov eller prövning och Meriba betyder tvist eller klagomål. Folket klagade över att de inte hade något vatten att dricka. Och de ropade till Mose då att ge oss att dricka. Mose frågade, varför klagar ni på mig? Men folket knotade bara mer och mer. Och så ropade Mose till Herren, vad ska jag göra med det här folket? Snart stenar de mig. Och så ger Herren Mose ett uppdrag. Att ta den stav som han slog på Nilfloden med, och så ska han slå på klippan och så ska det komma ut vatten. Och så gjorde det. Och sen gav han då platsen namnet Massa och Meriba. Man brukar räkna upp till 10 gånger när Israels folk knotade och knorrade eller gjorde uppror och när Gud vredgades på dem. De flesta av de här gångerna finns här i trakten av Sinai, före eller efter. Guds ed att inte låta folket komma in i sin vila anknyter till fjärde Mosebok, 14 kapitlet. Det finns också en parallelltext i femte Mosebokens första kapitel. Där berättas det, och det här är faktiskt den 10:e gången som folket knotar och när Gud blir vred på dem. Det berättas om hur folket gjorde uppror efter att spejarna har berättat hur starkt folket i Kanaan är. När man har dragit upp från Sinai, det var bara på det andra året efter uttåget ur Egypten. Då var man redan enligt Guds plan beredda att dra in i Kanaans land. Och man hade lägrat sig strax söder om då i öknen. Men folket De kunde inte tänka sig att gå in i ett land som var främmande. De bad Mose att sända spejare, eller spioner skulle vi kanske säga, in i landet för att ta reda på hur det landet är. Och det tyckte Mose var en bra idé. Så utforskade de landet under 40 dagar. Och så kom de tillbaka. Och det finns ju en känd bild från det här. När de bär med sig en så stor druvklase så att det var två män som måste bära den på en stång mellan sig. Och de sa att det här landet dryper av mjölk och honung. Men samtidigt så berättade de om jättar och de berättade om hur starkt rustade de är där. Och så fick de folket att knota och klaga. Det här går aldrig. Det var då som Guds vrede tändes. Frågan är om de litar på Gud som säger ni ska gå in och få det här landet. Det gör de inte. Istället så vill de beräkna sin egen styrka. Och de märker att de är för svaga. Mänskligt sett så klarar de inte av att inta det här landet. Och då tror de inte heller att det går. Otro. Gud har prövat dem. Han har gjort det många gånger förr. Tänk hur han ledde dem till Röda havet. Ställde dem framför havet. Öken, berg till sidorna. Och så kommer farao bakom. Det var helt omöjligt mänskligt sett. Men Gud ville ha det så. För han skulle rädda dem på sitt speciella sätt. Och han sa till dem också tydligt. Herren ska strida för er. Och ni ska vara stilla. Men det här kom de inte ihåg. Gud hade tänkt att erövringen av landet skulle vara en trossak. Han gjorde det mänskligt sett omöjligt för dem. Att på egen hand, med egna krafter, komma in. Han ville ta ifrån dem uppfattningen att deras krafter räcker till. Gud skulle strida, precis som vid Röda havet. Och otron tog överhanden. Och det var därför som Gud nu straffade dem. Okej då, om ni inte vill tro på mig så får ni bli kvar här i öknen. Och så sa han att alla som var över 20 år, alla vuxna, måste bli kvar i öknen. Ni får bli kvar när ni inte vill gå in i landet. Bara de två, Kaleb och Josua, som hade trott på Gud och som försvarade intåget, de fick möjlighet att gå in i landet. Det sorgliga, det var alltså det, att de ville klara det själva. De blev högmodiga och litade till sin egen styrka. Då blev det ständigt knotande och knorrande och jämrande och tvivel och otacksamhet och avguderi. De litade inte på Guds omsorg. Han hade ju ändå lärt och visat dem på så underbara sätt hur han var med. De ville inte ta sig tillvara för att blanda sig med hedna folk. Och så började de bedriva avguderi och hor med de här hedna folken. Eftersom psalm 95 är så central i vår text ska vi en stund låta den tala till oss. Psaltaren var ju Israels bönbok. Den kunde alla fromma judar utantill. Och det kunde också Jesus. Det ska vi tänka på. När vi ber med saltaren så ber vi med Jesus. Det var hans bönbok. Därför borde vi särskilt läsa och lära oss saltaren för att bli förtrogna med vår frälsares och apostlarnas böneliv. Psalm 95 börjar med en inbjudan. Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, jubel till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse, höja jubel till honom med lovsång. Till Herren en stor Gud, en stor konung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand, och bergens höjdare hans. Hans är havet, ty han har gjort det, och det torra har hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Låt oss böja knä för Herren, vår skapare, ty han är vår Gud, och vi är folket i hans jord, fåren som står under hans vård. Det här är halva salmen. Sen ändrar salmen karaktär på en gång. Hittills var det jubel och glädje. Salmisten, som vi inte känner namnet på, Han påminner om Guds välgärningar och hur vi ska tacka för alla dessa välgärningar. Och visst har vi också stor orsak till tacksamhet när vi ser Guds välgärningar mot oss. Han har frälst oss, sänt Jesus till världen för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Han har kallat syndare, dig och mig, till sig. Men så heter det: idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som i Meriba, som på Massas dag i öknen, där era fäder frestade mig och satte mig på prov, fastän de såg mina gärningar. I 40 år väckte det släktet min avsky, och jag sa: det är ett folk som far vilse med sina hjärtan. De ville inte veta av mina vägar. Så svor jag i min vrede: de ska inte komma in i min vila. Det var för otrons skull som de inte kunde komma in. Tänk det, det var inte för deras många och avskyvärda synders skull som det verkligen fanns gott om. Det var inte för att de dyrkade avgudar eller för deras otukt. Nej, det var för att de inte trodde Herrens ord. Så var det också genom tron som de fick komma in, de som trodde Herren. Och det är ganska starkt att inte ens Mose fick komma in. Han hade en gång också gjort Herren vanärad inför folket på grund av sin otro. Och det räckte till. Men det här är också viktigt som en förebild, för Mose representerar lagen. Och det är inte lagen som ska föra oss in i himlen. Det var Josua, hans efterföljare, som är egentligen Jesu förebild. För Josua och Jesus är samma ordstam, frälsaren. Det var han som skulle föra folket in i löfteslandet, in i vilan. För oss är det utlovade landet himlen. Samma Gud som lovade Kanans land åt Israels folk och som genom många underbara gärningar visade att han har makt att föra in dem dit. Samme Gud har också lovat att föra oss till himlen. Precis tvärt emot mänskliga förutsättningar. För vi får ju inte komma inför Gud som syndare. Men det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Bibeln är mycket klar över förutsättningarna att få komma in i himlen. Ingen oren ska komma in dit. Ingen som har besmittats av synd. Ja, och då är det ju uteslutet för varenda en. Då har ingen av oss en chans, för vi är orena. Vi är besmittade av synd, allihop, från födseln. Så säger också Romarbrevet 3: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Men vi får med uppmaningen från psalm 95 träda fram inför Guds ansikte frimodigt. Vi har nämligen rätt i det i Jesu namn. För alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Ni har blivit iklädda Kristus, heter det i folkbibeln. I Kristi kläder har vi full rätt att komma. För hans kläder, Jesu kläder, heter rättfärdighet. Jesus tog vår synd på sig när han hängde på korset i vårt ställe. Och så gav han oss sin rättfärdighet. Hans röst om denna rättfärdighet, om denna öppna väg till himlen, hör vi i ordet. Idag, om du får höra, förhärda inte ditt hjärta. Han befaller oss att tro på honom. Förhärda inte ditt hjärta, ta vara på ordet. Det här som han har gett oss kan vi mista. Ta lärdom av Israels barn, som blev straffade med 40 års ökenvandring för sin otros skull. För den som förtrampar Guds sons blod och syndar med vett och vilja har ett mycket strängare straff att vänta än en timlig ökenvandring. Hebreerbrevet 10 säger: Om vi syndar med vett och vilja, sedan vi har fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som ska uppsluka motståndarna. Det här är också fruktansvärda ord. Det går väldigt nära ihop just med detta i psalm 95 och i Hebreerbrevet 3 i vår text. Det är stora allvaret att det finns en annan destination. En destination som inte är något att vänta på. Den är fruktansvärd. Den väntar dem som avvisar Jesus. Som föraktar honom. Att avvisa Jesus. Eller synda med vett och vilja. Mot vår övertygelse eller vårt samvete. Och mot Guds ord. Det är att göra detsamma som att klä av sig den rättfärdighetsdräkt som Jesus har klätt oss i. Då står vi där i våra egna befläckade kläder och de vittnar om vår synd. Och då gäller eden: de ska inte komma in i min vila. Och det är genom tron vi kommer in, och på samma sätt genom otron som man blir utanför. Därför ska du inte tänka att du är en så stor syndare att du inte har någon chans. För Jesu rättfärdighet täcker varje synd. Det finns ingen syndare som har så blodiga synder att inte rättfärdighetsdräkten skulle täcka. Därför får vi för hans skull, för blodets skull, gå in. Början av vår text, den är ju tyvärr bortlämnad i den moderna handboken, som inte vill ha de här allvarliga orden som finns i början. Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från levande Gud. Det visar att risken för avfall finns. Det här är allvarligt. Det är inte så att någon av oss skulle vara immun mot frestarens angrepp, så att han kan vara säker att inte falla. Det heter ju också i 1 Korintherbrevet 12: den som menar sig stå, han måste se till att han inte faller. De här varningarna behöver vi för att vårt kött inte ska söva ner oss i den falska tron. Att vår yttre gudfruktighet, eller vår tradition, eller vår allmänna hederlighet räcker för att garantera oss himlens salighet. Men om vi då ser på vår risk att avfalla och börja fundera: men hur ska jag mäkta med? Hur ska jag klara mig? Då behöver vi också uppmuntran. Då behöver vi evangeliets tröst som säger just detta. Det är hela tiden en växelverkan. Den som är orolig i sitt samvete, han behöver få höra evangeliets tröst: det är färdigt, kom som du är. Men han behöver också varna och förmana sina medmänniskor. Uppmuntra varandra istället varje dag. Så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Då lagen slår oss med risk för förtvivlan, behöver vi Guds ord. Vi behöver också en gemenskap. I en vänkrets där vi tar hand om varann och ger varandra stöd och tröst. Det är livsviktigt att ingen lämnas ensam. För då kan djävulen lätt snärja oss. Det är också därför vi behöver en församlingsgemenskap. Där vi som är svaga kan stärka varandra genom lovsång, bön och tillbedjan. Och där vi får undervisning och förmaning av Guds ord. Och där vi får ta del av Herrens kropp och blod i den heliga nattvarden. Till liv och hälsa för våra själar. Tänk igenom det här. Har du någon vän eller familjemedlem eller släkting som behöver din förmaning, som behöver dig och ditt stöd? För att han inte ska sjunka i förtvivlan. Eller avfalla i otro och riskera att komma bort från Herren. Be Gud om kraft och vishet att tala med honom eller henne. Och visa vägen till gemenskapen med Herren. Och se till så att du inte själv kommer bort från ordet, utan låt hans ord vara din kraft och din lovsång på dina läppar. Varje dag, tills han kommer för att hämta dig hem, för sin, för Jesu förbarmande kärleks skull. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som genom ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.